Välkomna till Kompilator. Jag heter Bartek och med mig idag har jag återvändande gäst Anders Arpi. Välkommen.
Tack så mycket.
Som ni kanske känner till så dels har Anders varit med förut. Men jag och Anders och Patrik Svensson har även en podd tillsammans som heter Modermodemet. Som vi co-hostar ihop. Så det är lite annorlunda dynamik. Vi får se om det spiller över på Kompilator eller inte. Men Anders är här för att berätta att han har startat ett eget företag.
Ja, ett typiskt konsultföretag för att konsulta och göra konsulttjänster som konsult inom IT.
Precis, och du och jag har haft en hel del dialog de senaste veckorna. Angående det här. Och jag tänkte att det är ett bra tillfälle för mig att exorcera lite demoner som jag har kvar från när jag startade mitt konsultbolag och inte ställde frågor som jag kanske borde ställt men som jag inte visste att jag borde ställa eller som jag var för stolt för att ställa för att kan själv. Så här är vi nu och jag ska exorcera mina demoner genom att ge Anders tips på vägen. Det är planen för idag. Men du har kommit en bit på vägen redan. Du har skickat in ansökan till Bolagsverket. Du har pratat med bank.
Ja, det är typ där det ligger rent formellt. Det är några dagar kvar av bankväntan. Och förhoppningsvis ska det inte vara för mycket där. Efter det är det vanliga, men är det snurran med F-skatt och ja, få allting uppsatt liksom, formellt. Mm. Nu, jag kommer ju köra igång officiellt efter nyår, så det är inte akut för mig, vilket är ju skönt. Att det inte är liksom, att jag måste vara igång för att jag ska signa ett kontrakt om en vecka. Sådär. Mm. Utan att det är skönt att ha lite luft. Det är inte alltid man har det, men i mitt fall så blev det så. Och jag var så pass beredd på att börja, så när det väl kom en öppning så var det bara att börja springa efter någon så här halvtimmes ska jag verkligen, ja, nu är det dags. Jag har sagt till mig själv att nästa grej jag gör efter nuvarande anställning kommer vara att starta eget. Så när det väl liksom var dags att göra det så kände jag att nu får jag inte backa för att det är lite otäckt. Vilket det ju är, såklart.
Absolut, och det är tur att du gör det nu och inte för ett halvår sedan eller ett år sedan. Konsultmarknaden har inte varit rolig senaste året, men nu börjar, i alla fall om jag tittar på min uppdragsinbox, så börjar det rassla in lite mäklarmail där de söker folk till helt okej priser. Så det verkar som att det är på väg tillbaka, hoppas vi.
Peppa, det är lite peppar. Det jag har hört när jag har pejlat av, att det, liksom, det är ju inte på topp, men det har bottnat och kanske är på väg att vända. Lite den känslan verkar folk ha. Mäklare jag har pratat med och så vidare. Alltså konsultmäklare då. Det verkar ju vara någon slags standard att starta eget när det är en kassmarknad för det. Alla verkar säga att jag startade eget när det var kris, såklart. Det är man alltid hör. Så att det är väl tydligen det man ska göra.
Ja, precis. Första tipset. Och det här, det var så länge sedan jag gjorde det här, så jag minns inte riktigt om det är till Bolagsverket man rapporterade eller till Skatteverket sen när man ska söka F-skatt. Men har du valt hur ditt redovisningsår ser ut?
Ja, jag har valt första till sista, alltså januari-december. Mm. Nu blir det ju ett förlängt räkenskapsår första gången, antar jag. Mm. Men ja, det kändes som att det var logiska spannet. Jag har ingen aning om det är optimalt eller inte, men
jag har hört olika saker om det. En sak jag har hört är att om du ska ha en redovisningsbyrå så brukar väldigt, väldigt många ha första till sista. Så de brukar ha ganska mycket att göra runt nyår. Men det är fine, det har aldrig varit ett problem så. Det är kanske att man får vänta lite på sitt bokslut när de ska göra det. Men inga konstigheter överhuvudtaget. Sen en jättebra sak som du har gjort är att du har startat bolaget på den här sidan av nyåret. Nu kanske jag sa för mycket, för jag tänker så här att du kommer få två, vi kommer komma till det, två utdelningspotter eftersom man får det per liksom år som man har ägt bolaget. Jag undrar om förlängt räkenskapsår.
Intressant.
Påverkar
fråga.
Det? Det kan vara så. Vi kan börja med det. Det är en sak som jag önskar att någon hade liksom förklarat för mig, som jag var tvungen att läsa mig till från massa olika källor och pussla ihop det. Men ditt bolag är en spargris där det kommer fakturor inbetalda. Och sen ska du ta ut pengar till det, till dig själv på bästa sätt. Och det finns egentligen två sätt att göra det. Det ena är lön. Och rekommendationen där är att man går upp till brytpunkten för statlig skatt. Och där har jag en sajt, statligskatt.se, för att jag hela tiden letar upp den siffran och läsnar på det. Så jag har reggat den sajten, så där kan ni gå in och titta vad den ligger på just nu. Och det andra är utdelning. Och utdelning finns det specialregler för småföretagare. Alltså sådana som äger bolaget de jobbar i. Och det är förmånligt. Man kan ta ut, beroende på vad man tar ut i lön, så kan man ta ut mellan 180 och ganska mycket, typ 300 000 per år i utdelning, som då beskattas först med företagsskatt 22% kanske, och sen som, nu är du mutad, Anders.
Företagsskatt är, tror jag, 20,6% eller något.
20,6.
I princip 20%.
Precis. Och sen betalar man kapitalskatt på det, 30%. Så det är ett bra sätt att få ut pengar ur sitt bolag. Och det var därför jag tyckte att det var bra, för man får en pott. Och där blev jag osäker om det är per år eller om det är per bokslut. Men du får liksom en ny utdelningspott som du kan. Och ju mer pengar du tar ut som lön, desto mer får du ta ut som utdelning också.
Men du menar att den här potten är, har jag en pott varje år som försvinner den, eller byggs den på år för år och bara läggs ihop liksom?
Just nu byggs den på. Men den är politiskt styrd, så det är ingen garanti. Så samla inte på dig en jättestor pott och så plötsligt så försvinner den. Det absolut bästa är ta ut lön så långt det går och sen så tar du ut. Förlåt, jag glömde ett tredje sätt, och det är pension. Det kan du också ta ut. Och där får du nästan gå in på Rika Tillsammans eller någonting och läsa på om bästa sätt. För det finns traditionell pension som du får av liksom när du har en arbetsgivare med kollektivavtal eller kollektivavtal liknande upplägg. Och då betalar du pensionen och så betalar du någonting som kallas för särskild löneskatt som ligger på 24% någonting. Så den är lägre än arbetsgivaravgiften. Men det finns även ett sätt att lägga pengarna på hög. Det kallas för direktpension. Du startar en kapitalförsäkring eller ett fondkonto. Och sen så gör du en deal. Anders Arpi AB gör en deal med Anders Arpi, privatpersonen. Att den här kapitalförsäkringen är din pension. Så om du droppar produktionsdatabasen för Klarna, så kan de inte komma och kräva dig på de pengarna. För de är liksom låsta till dig. Men jag skulle säga så här, och det är kanske lite kontroversiellt, skit i pensionen första året. Första året ska du bara få in pengar i bolaget. För det är det som är allra jobbigaste. Jag hade tur, för jag hade ganska mycket semester undan sparat, plus en bonus som jag fick från min sista anställning. Så jag klarar mig. Men det man får räkna med är att från att du sätter din fot på första uppdraget till att du kan betala ut en lön tar det ungefär 3 månader.
Är det inte 2 månader? Är det verkligen 3 månader?
Sorry, jag hade längre betalperiod. Men precis, i den 3:e månaden så kan du betala ut lön. Så du ska jobba i en månad. Och jag har aldrig hört någon annan som har en kortare faktureringsperiod än 30 dagar. Eller en kalendermånad. Och sen så tar det i bästa fall 30 dagar. Men det kan vara, går det till Scania eller H&M eller någon av de här stora, så kan det vara 90 dagar. Och det är inget roligt.
Nej, det där är ju den första liksom för mig som är lite av, kanske inte ett control freak, men jag gillar att ha koll på riskerna och minimera såna här minimera risker av typen det kanske är jättemycket pengar, men du kanske inte får några pengar alls. Den typen av upplägg är liksom inte sånt jag lever efter alls i privatlivet. Och det här är ju på ett sätt en sån chansning. I mångt och mycket så är det ingen tvekan om att jobba heltid som egen konsult är det lättare att få ut mer pengar i handen än att göra det som anställd. Liksom, inklusive semester och allting medräknat. Det känns som att det är en ganska uppenbar kalkyl. Om man har förmågan att göra det och liksom är beredd att göra det, så tror jag att det oftast är en plusaffär liksom, att byta till egen konsult. Men det finns ju en inbyggd risk i övergångsfasen att du inte får in några pengar på ett tag. Den kan man ju kalkylera med och vara beredd på liksom, men ändå en osäkerhet i vardagen. Och sen då såklart kan ju man bara bli av med ett uppdrag eller inte få förlängt, och sen sitter man där. Så att det är ju mycket av det som jag har tänkt på när jag skriver enkla men ändå ganska liksom, tycker jag då, heltäckande kalkyler, både på någon slags plus- och minuskalkyl, men också på liksom likviditetskalkyl för månad efter månad. Så det är uppenbart att det är liksom, om man inte jobbar en månad, så är ju det då ett ganska hårt minus på kontot på företaget direkt i september där, eller vad det blir liksom. Om man leder i juli eller så. Så det är uppenbart att man liksom, att bygga upp en buffert och inte vara beroende av att ligga på gränsen eller inte vara beroende av kredit på ens konto eller ett annat lån och så vidare, för att bara kunna få det att rulla i vardagen. För mig känns det som prio ett liksom. Och där då kanske 6% eller 4% pensionssparande första året kanske är värt att vänta med för att bygga upp lite buffert liksom, istället för att tänka att man ska göra allting helt korrekt uppsatt från början som man alltid vill ha det liksom.
Ja, precis. Det är lite också som att flytta in i ett nytt hus. Man behöver inte renovera köket första man gör, utan man kan bo in sig och se efter vad det är man faktiskt vill ha. För det kommer vara massa andra frågetecken, som man ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Och det vill jag också skicka med. Du behöver inte ha ett mobilabonnemang dag ett, du behöver inte ha en dator dag ett, du får det oftast av kunden. Det enda som du faktiskt inte kommer ifrån är en företagsförsäkring. Beroende på lite vilka kunder du hade tänkt ha, så kommer det kräva, oavsett vilken kund du tar, så kommer du behöva en företagsförsäkring med ett moment som heter ren förmögenhetsskada. För tittar man på en företagsförsäkring så står det 10 miljoner ansvarsförsäkring, och tänker man, shit, det är ju skitbra, det täcker ju allt. Men det täcker bara fysiska skador. Det är typ om du råkar köra in med trucken i en vägg. Har du ingen truck att köra in i väggen med, utan kan droppa databasen, då blir det plötsligt ren förmögenhetsskada. Och den är tyvärr ganska dyr. Om man tar en vanlig företagsförsäkring kostar den typ 2000. Ska du ha ren förmögenhetsskada på 2-2,5 miljoner som de flesta banker och försäkringsbolag kräver, så är det uppe i 8000 per år. Vilket är en dags debitering, vilket, så det är inte oöverkomligt, men det är en bra kostnad att känna till i början.
Ja, men det är mycket sånt som jag sitter liksom och inte, kanske inte skruvar på, men blir medveten om och liksom och också ha med då i liksom, vad måste jag betala från månadet, vad måste jag betala som en klumpsumma månadet, och vad måste jag betala som en klumpsumma i december liksom, typ bokslut och sånt, för att få ett hum om liksom det här flödet av bara liksom ren kassalikviditet i företaget. Det var ändå lite av ett ett uppvaknande för mig, skillnaden på att se, men fan, om jag kan fakturera så här mycket, då får jag in jättemycket pengar i företaget varje månad, jag blir helt wow, liksom. Och sen så bara, vänta nu, fast jag måste kunna betala min egen lön först. Då kanske jag måste ta ett lån för att göra det, eller gå minus på en kredit för att göra det. Och sen bara att arbeta bort den krediten liksom på 100 000, 200 000, det i sig kan ju ta lång tid om man ligger på gränsen till att bara gå runt ekonomiskt i företaget till en start, liksom. Så det var liksom ändå ganska en viktig sak att inse, tror jag, i tid. Och relaterat till det var det också intressant att inse hur mycket, när man väl ligger på typ då break-even, sett till vad man vill ha ut i månadslön till exempel då, för att man klarar sig, hur mycket varje extra hundring också då gör i timmen. För det är bara pengar du kan liksom lägga på hög direkt, i princip, eller använda till vad det nu är du ska använda det till. Så att väldigt snabbt blir de där pengarna, det är en tydlig skillnad på 800-900 bara liksom, till exempel. När allting väl är betalat för, allting väl liksom är avtuggat från 100 lapparna, så är det ren vinst, så att säga, ovanpå. Det är inte skriva på skattas då, såklart. Men alltså det är intressant. Jag gillar att lära mig saker från grunden när jag kan. Och ekonomi är ju komplext som bara helsike, förstår man ju. När det handlar om löpande liksom, avskrivningar och bruttolöne, kompensation, och det är 1000 grejer som man kan liksom förstå eller inte förstå då. Men som lekman som gör sig själv beroende av ett AB:s ekonomi, så är det ju givande att ändå få ett hum om de här liksom, aha, det är det här som är, vad det nu är, F-skatt liksom, eller det är, okay, momsavskrivning, okay, det är det här som är poängen med det. Men ibland tycker jag att det är jättesvårt att förstå det utan att man har ett konkret exempel framför sig. Men det har blivit tydligare för mig nu när jag suttit själv och räknat på pengarna jag har på kontot på företaget varje månad, liksom, hur det kommer se ut och varför det är jobbigt när liksom hyran måste betalas med moms på. Det är ingen fara, för det får man ändå kvitta senare då. Men det blir en kostnad varje månad ändå som måste betalas. Måste finnas pengar att betala momsen då. Så att, det är mycket där som jag fortfarande lär mig. Min mamma är ju så lite ekonom, en typisk ekonommamma. Så att hon har hjälpt mig ganska mycket att bara förstå de här liksom grunderna och allt som är värt att tänka på. Liksom.
Vad är moms egentligen?
Mervärdeskatt, säger jag. Och sen
det var en retorisk fråga. Förlåt, det var inte meningen att avbryta dig.
Jag
kom bara tänka på, för du och jag har diskuterat lite, eller ganska mycket, om just den här initiala likviditetskrisen som man har första 3 månaderna. Har det fortfarande till och från, så jag har skaffat kontokredit på mitt företag så att jag kan dippa ner i rött utan problem. För jag brukar tömma mitt bolag i början av varje år och sen så bygga upp likviditet igen, och då dippar man 10 000 kronor då och då. Jag är på ett uppdrag som har ganska lång betaltid också, så då det underlättar dipparna. Men det finns ett sätt till, och det är om det går, och det är, generellt kallas det för factoring, och det är i princip att sälja din faktura. För grejen är att så fort du har skickat fakturan och bokfört den, då har, enligt bokföringsreglerna, så räknas det som att du har de pengarna. Det är bara att de inte finns på ditt konto, är bara liksom en trivialitet. Och då kan du antingen sälja det, och det är ganska omständigt, för då måste kunden godkänna, och det är ganska mäckigt. Men om det går via en konsultmäklare, så har de nästan garanterat en egen lösning där du får betala någon procent av fakturan mot att du får den typ 2 dagar senare. Och det kan vara en grej. Nu vet jag inte om du har tänkt gå via konsultmäklare i början eller inte, men det är ett bra tips.
Jag känner till det här, alltså jag känner till factoring som koncept. Jag har till och med jobbat på ett företag som hållit på med det bland annat, så det har jag koll på, men jag hade ens tänkt på att det skulle kunna appliceras på mig. Så det är bra att veta, även att det är också en bra fråga att ställa för till en sån mäklare man pratar med, såklart, när du nämner det liksom. Huruvida jag ska använda mäklare eller inte, det är liksom så här, om jag sitter liksom 1 december och alla mina trådar bara, nej, ingen vill ha mig, då kommer jag ju ringa till alla mäklare i hela världen och säga, jag jobbar för lite som helst. Liksom. För allting är bättre än ingenting i det laget. Liksom. Men min ambition är ju att inte behöva gå via en konsultmäklare, för det kostar ju pengar. Liksom. Och för egen del, utöver factoringen är ju faktiskt genuint intressant när du nämner det, men utöver det så känns det inte som att jag, utöver bara att få uppdrag, finns det ingenting som jag känner att jag vill ha ifrån en sån relation, liksom professionellt. Jag känner inte att jag behöver den typen av mingel eller träffar eller mail eller någonting sånt. Det är liksom inte någonting jag söker i mitt privatliv eller professionella liv längre. Så när det inte finns en nätverksvilja där från min sida, så är det, då skulle det verkligen bara vara att få hjälp, att få uppdrag mot betalning.
Mm.
Och det är ingen fara, det är inget fel med det. Men kan jag slippa så är det ju skönt att inte betala. Det är väl den krassa, liksom, krassa svaret.
Jag vet att många av mina frilansarkollegor har, de har starka åsikter om konsultmäklare. Jag tycker att så här 10% kan kännas högt, men å andra sidan är tid jag inte behöver lägga på nätverkande och marknadsföring. Och jag lyfter på luren och säger nu vill jag ha ett uppdrag, och så trillar in ett uppdrag. Det är ganska skönt. Det är ingen billig tjänst, absolut inte, men väldigt bekväm. Har du funderat något på inriktning? Vad är det för slags uppdrag du skulle vilja ha?
Så någon som betalar bra, min plan. Nej, det är... Ja, alltså jag har ju tänkt lite på det. Jag tror jag har skrivit på min liksom konsultprofil CV, jag har skrivit typ systemutvecklare, tech lead, utvecklingschef kanske jag har skrivit, vilket är lite mitt tak. Högre än det vill absolut inte gå.
Mm.
Utvecklingschef är väl på gränsen, liksom, beroende på företag och kontext och allt sånt. Men jag älskar ju att bara komma in i ett team med fler seniora som är duktiga, som man bara kan få komma in och säga tja, ja, det är bara att lära upp mig så kör vi liksom. Och att det inte behöver vara mer än det. På det stället är det värt guld att få ha ett team som är duktiga, som man kan lära sig av, dela kunskap med liksom. Jag har inget driv att leda eller liksom ha ledarskapsroller, däremot tar jag dem igenom, det behövs. Speciellt kanske tekniska bitarna liksom. Nu går jag in i mitt säljläge, känner jag, förresten jag börjar prata här, men
jättebra. Liksom,
ja. Nej, men det är väl där någonstans, så att allt ifrån seniorutvecklare uppåt, så länge det är den tekniska banan. Personalansvar undviker jag gärna, men det är inte så vanligt som konsult, tänker jag mig spontant. Så att, ja, där någonstans. Om jag fick välja själv, så finns ju både en lockelse liksom i att bara få det här. Liksom. Kan du bara flytta XML-filer över FTP:n här? Skriva en snurra, liksom, så bara, ja, visst, så gött. Inget långsikt, inga värdeord, det är bara liksom knacka lite kod. Ibland saknar man verkligen det. Men de jobben kanske inte är så många och långvariga eller välbetalda, kan jag tänka mig. Eller säger de det. Men så det är liksom, det är lite så här, det är helt okej med såna jobb. Men också att få komma in som någon, om vi behöver någon som är lite mer senior, som kan lära upp eller dela med sig av och liksom få, jag vet inte, växa ett team och sen sluta efter ett år eller två. Det är absolut jättekul också liksom. Jag tror att det enda jag inte vill ha är väl någon som egentligen vill ha en liksom anställd del av startup-familjen som ska komma in och liksom vara och brinna för företaget. För att det är lite trött på den typen av, vet inte, kulturella krav på ens anställning. Liksom. Så att, och därför vill jag vara konsult nu, känner jag. För att just kunna känna att ni betalar mig för att göra det här, och då kommer jag göra det. Jag kommer göra det bra och med engagemang och driv, men jag kommer inte liksom köpa tröjorna riktigt. Typ.
I min erfarenhet så finns det två slags behov som konsultköpare har. Det ena är vi behöver x antal personer och vi har x minus ett antal personer just nu. Och rekrytera kommer ta ett halvår, så vi tar in en konsult tills vidare. Och de är jättetrevliga, de uppdragen. Oftast blir man kvar längre än 6 månader, men om man inte blir det, så no hard feelings. Oftast så är det på en större organisation och de har liksom vana av att behandla konsulter som anställda, minus typ att man slipper gå på all hands.
Underbart.
Det andra är när de har ett väldigt specifikt behov. ett väldigt specifikt tekniskt behov eller ett väldigt nischat problem. Och det låter lite som att det är det du är ute efter. Men då gäller det att verkligen vara att vara Mr. Flytta XML-filer över FTP. Om man tittar på poddgrannen Lars Wikman, han är ju Mr. Elixir och han har nischat sig ännu mer nu för istället typ Elixir Embedded han kör nu. Och det finns typ 10 personer i världen som gör det, och googlar man på det så kommer han nu högst upp, så han har liksom verkligen fokuserat på det. Känner du att du har något sånt fokus?
Ja, alltså jag har ju suttit med Go i 4 år nu på heltid och Postgres, relativt liksom prestandakrävande data, både datamängder och vad ska man säga, interaktioner med databasen. Så att där kan jag ju absolut bidra bortom liksom, jag kan data, hyr in mig som konsultnivån liksom, men jag känner inte att jag brinner för att bli Mr. Golang eller Mr. någonting annat. Liksom. Det är klart, ja, om det skulle vara en lönsam väg framåt för företaget som känns både liksom rolig tekniskt och även något sätt uppdragsmässigt intressant, så är det klart att jag inte har någonting emot att fokusera på någon av de här benen eller de här kompetensområden. Men det känns som att det också är i sig lite av en gamble att göra en sån sak. Mm. Att inte vara liksom det här lite mer formbara, erfaren, anpassningsbar, kunnig, men också villig att ta lite vad som helst som krävs av ett företag. Liksom. Det är lättare att oftast tänka hitta profiler, sådana profiler som passar ett företag, än att bara liksom, vi måste ha världens bästa Golang Postgres-utvecklare här. Det är inte så vanligt, liksom. Inte för att jag skulle vara det, men ja. Så att, nja. Jag skulle nog hellre nischa mig på den lite mer liksom, generella systemarkitektur, seniort mentorskap kring liksom, ja, tankesätt i hur man bygger någonting i ett team. Den aspekten är väl nästan mer intressant för mig att känna att jag skulle vilja nischa mig på liksom. För det tycker jag är mer intressant oftast än specifika teknikval som lite kommer och går för mig och många andra liksom. Så hur man är en duktig utvecklare tycker jag har ganska lite att göra med liksom, att man valt rätt teknik oftast.
Det känns som att du har tänkt en hel del på det här och att du har en ganska bra bild av vad du vill göra. Enda medskicket där är att du ska släppa de tankarna de första 6 månaderna och bara ta vad som helst. Om du så måste liksom sitta och migrera några WordPress-installationer, så du kan alltid sluta med det efter 6 månader, och 6 månader kan de flesta bita ihop och göra det mesta, är min känsla.
Ja, jag har tänkt den tanken mycket också, att liksom att till skillnad från en anställning, om man hittar en anställning eller om man är desperat hittar en anställning som betalar lite för dåligt, så är det så här, nu ska jag bli anställd här och sen är jag missnöjd med lönen och ska börja förhandla upp det eller säga upp mig om ett halvår och bli en hoppjärka liksom. Det är en rätt tråkig utgångspunkt, men att som konsult, ja, men jag är ny liksom som konsult i branschen, det är ont om uppdrag, men jag tar någonting som inte betalar jättebra men som ändå går för att gå runt ett tag, och sen kan jag ju bara leta uppdrag i ett halvår gratis, eller så att säga utan stress då. Så det är inte lika mycket liv och död liksom.
Du är hoppjärka as a service.
Precis. Hoppjärka AB, det är det borde heta. Ja.
Har du fått okej på namnet förresten? Vi kanske inte ska säga det högt.
Nej, det har jag inte fått än. Därför får jag inte nämna det, tänker jag mig. Så ingen kan domainskvota. Eller ja, domänet i taget. Men ja, vi kan vänta helt enkelt. Det är inget speciellt, men likväl. Minecraft AB. Vi får se om det går igenom.
Det känns ändå som att du är väl förberedd för det här. Vi har ju pratat om det här långt tidigare än bara några veckor tillbaka, men på väldigt lösa termer. Har du varit konsult tidigare?
Jag har ju aldrig varit egen konsult, och jag har inte heller varit anställd på ett regelrätt konsultföretag. Jag har ju jobbat på så här webbkonsultbyrå, det vill säga bygga projekt liksom. Men sitter man ju på kontoret och har möten ibland med någon PM liksom. Så att nej, det har inte varit.
Men du har i alla fall typ rapporterat timmar.
Ja, det har jag gjort. Det är det jag längtar mest efter. Det är därför jag vill bli egen konsult igen. Rapportera. Eller, ja.
För det tror jag är den största skillnaden mot att vara en anställd. För det är min upplevelse att det är lite hejkon bacon med tider när man är anställd. Liksom så länge man gör sitt och alla är nöjda så är det ingen som riktigt bryr sig om man är där 7 timmar eller 8 timmar. Som konsult är det mycket kinkigare, för det tar ju betalt per timme och det kan man ha en hel diskussion om det är en bra modell eller inte, men så är det. Det är den minst dåliga modellen som har testats hittills. Så ja, bra tidsrapporteringsrutiner är ett tips. Vad har du för roliga sidoprojekt som du ska göra nu när du kommer ha ett eget orgnummer?
Än så länge inga alls. Men vi får väl se. Jag är ju fortfarande väldigt, väldigt liksom... Jag har en dröm. Jag säger så. Det har inte någonting att göra med om jämlikhet och rättvisa, utan det har att göra med SQLite. Nej, men jag är liksom, jag har, som kanske många andra, har fått en slags sån här fad smak i munnen av cloud infrastruktur och liksom hela målet i sig, vad det har gjort med systemutveckling och byggande generellt på våra jobb. Att man bygger, ska man säga, om vi tänker att man liksom har ett problem som ska lösas, så det är liksom att man ska beräkna ut räntor på faktura och fakturera människor över tid, liksom det ska göras varje månad. Det är i sig liksom en liten klump av domän som måste fixas. Men jag tycker att det känns som att man nu, många företag, många utvecklare, många lösningar som byggs, i och med att man liksom bygger någon slags sån här, man använder tandpetare och vita ärtor och bygger någon slags stort ramverk, och sen i mitten hänger den här svarta klumpen av domänlösningar som är viktig liksom. Och allt det andra, liksom, det går av och de bryts av och det ramlar och måste liksom bygga upp stödstrukturer och använda nya typer av tejp. För att, ja, det är mycket som görs. Och jag är inte liksom så pass mycket av en ludit att jag tycker att ingenting målet har gjort det bra, eller att det, liksom bara är, att det bara är tjafs. Men jag har ju gått lite långt. Så för att gå tillbaka till SQLite-drömmen, så jag har liksom en dröm om att man borde kunna bygga relativt robusta och snabba applikationer på ganska enkla grunder. Och om man inte är i en distribuerad miljö med nätverk och moln, och också till viss del inte ens lastbalansering av den sorten man är van vid, så kan man få väldigt, väldigt, väldigt mycket prestanda ur en rejäl dator med en robust liksom backend server och en databas som är lokal i processen eller åtminstone på datorn. Så där liksom har jag någon slags dröm om att utforska det mer. Och hur långt kan man komma och vad kan man låsa upp för liksom såna här konceptuella insikter. Jag vet att i SQLites dokumentation pratar de om att de kan göra 200 queries för att rendera en hemsida, och det är inget problem, för varje query tar liksom mindre än en millisekund att göra. Så att de har liksom, man förbigår en plus ett queries, eller som ett problem då. Så det är jag nyfiken på. Jag tror inte att det kanske är någonting jag kommer ombedas att göra första uppdraget som konsult riktigt, men att hitta en ny liksom, kanske inte en ny, en gammal egentligen väg kring det där, det är jag liksom nyfiken på, och kanske att det är någonting jag skulle tänka mig att lägga tid på, liksom företagstid på, så att säga, att bara utforska det och typ skriva om det.
Jag har dåliga nyheter. Jag hade exakt samma tankar, inte om just SQLite. På sidospår, jag är jättenyfiken på SQLite, så det tycker jag vi tar ett separat avsnitt om down the road. Men jag hade också tankar att jag ska lägga 2 veckor på att lära mig någonting. Och så kommer de där 2 veckorna och man bara, Det är typ 50 000. Ska, vill jag verkligen lägga 50 000 på lära mig HTMX?
Det är ju en ny soffa liksom. Ja. Det är värt att sitta och hålla på och gidra lugnt i 2 veckor bara för att. Liksom. Ja. Ja. Nej, absolut, så är det ju.
Så det är nog det sämsta med att vara en konsult är att man blir extremt medveten om sin tid. Och att tid är pengar. Bokstavligen.
De hade rätt hela tiden. Goblinsen i World of Warcraft som alltid säger att tid är pengar.
Ja. Varje gång ett uppdrag går mot sitt slut så tänker jag, ja, nu kommer jag vara uppdragslös några veckor. Och sen så trillar jag ner ett uppdrag och så tillbaks till pengagruvan.
Jag har
det är ett väldigt lyxigt problem att ha.
Ja, det är klart.
Men,
Jesus, det är inte så synd om dig.
Nej.
Jag har en fråga relaterad till det här faktiskt som jag tycker är lite spännande.
Mm.
Det finns ju ganska många delar av samhället som utgår från att liksom, om du är på jobbet så har du rätt att ha dina barn på förskola. Det funkar si och så liksom, att arbetstiden är relevant för vissa typer av sociala skyddsnät. Liksom.
Mm.
Har du någonsin hamnat i ett läge du där liksom, ja, men din arbetsgivare måste signera den här lappen eller du måste få ett liksom, intyg från arbetsgivaren att eller så där, du bara, ja, men jag är arbetsgivare själv, så visst.
Ja, nej. Har aldrig hänt. Det som jag har gjort är att jag hos Försäkringskassan har uppgett mitt bolagsnamn som arbetsgivare och angett vd som roll. Och det är typ det.
Ja. Det var tråkigt att höra. Nej, det var ju skönt.
Sen, alltså, det där är en gråzon. För man skulle kunna argumentera att du har arbetsdag 8-5. Även om du inte har uppdrag. För att du vidare utbildar dig eller letar uppdrag. Men om du ligger och kalsonger på soffan och spela World of Warcraft när barnen är på dagis eller, ja, jag vet inte. Som sagt, gråzon.
Men det är ju svårt att, ingen kan ju kontrollera det såklart, liksom.
Nej,
men
nej,
det finns
precis.
En moralisk aspekt såklart, det är det också.
Precis, exakt, det är en moralisk aspekt och vad man själv är bekväm med. Jag skulle aldrig göra det, jag dömer någon som gör det.
Skönt att höra. Jag återkommer med en selfie om några veckor. Ja.
nej, jag skojar. Jag dömer ingen. Det är ju er resa. Kör den som ni vill.
Vi ska snart avsluta tror jag. Jag kollar på klockan här. Eller vad, det är en sak jag nog aldrig har fattat riktigt. Det har gett mig liksom en... Något som kommer värsta insikten här. Det har bara att göra med ekonomin i ett AB. Men det här med att skriva av saker. Man kan skriva av någonting i företaget.
Mm.
Eller på företaget. Eller med företaget.
Mm.
Det har landat för mig vad det handlar om. Men i en större aspekt så har jag alltid haft svårt att förstå. Liksom vad... Det kommer in pengar från en faktura. Och säg att man får in 1 000 lapp på en faktura.
Mm.
Och det är ju då någon slags, det är en inkomst på i företaget. Sen ska man betala ut lön och det är en utgift. Och sen ska man betala försäkringar och skriva av eller köpa en dator eller någonting. Men det finns kostnader då som kvittas mot inkomsten rätt upp och ner. Liksom. Sen finns det pengar kvar om man har tur. Man har kvar 200 spänn av 1 000 lappen. Det är ju vinst, eller hur? Enligt bokföringstekniskt.
Ja.
Och den vinsten ska F-skattas.
Ja,
alltså företagsskattas. Precis. Och det är de här 20,6% då.
Ja.
När man gjort det för en viss summa pengar, då kan de pengarna ligga kvar i företaget och bara liksom bubbla hur länge som helst. Utan att det kommer liksom, nu har ni överskott, det blir mera skatt. Inget sånt. Utan det är liksom
nej.
Avskrivning är då att man kan kvitta någonting mer emot, innan det blir vinst, alltså mot pengarna man har kvar, kan man kvitta någonting mer. Så att säga man kan, ja men... Du får skriva av, vet inte, när du skänker pengar till välgörenhet, säger vi. Då får man skänka pengar på oskattad.
Nej, oskattade. De måste vara just...
Okej, men om vi säger att det var Så, okay. Avskrivningsbart. Vi låtsas att det är att man skriver av. Okej, vi kan säga till ett, vad heter det, representation liksom.
Mm.
Till exempel. Att det man kan skriva av är sånt som man får betala med pengar innan de F-skattas. Stämmer det?
Det finns avskrivning och det finns avdragnings...
Avdrag. Ja. Avdrag.
Avskrivningar. Prisbasbelopp finns. Och ett halvt prisbasbelopp. Köper du en dator för under ett halvt prisbasbelopp så skrivs den av samma år. Det är som att den försvinner ut i tomma intet. Du har inte den datorn längre. Den är liksom förverkad sekunden du får den. Köper du en dator för en krona över prisbasbeloppet så måste du skriva av den på 3 år. Så varje år så försvinner en tredjedel av den datorn.
Det är ju att med värdetapp, alltså av inventarien tappar värde, är det det handlar om?
Precis. Men då är det att du har en inventarie, den är värd någonting och så försvinner värdet successivt. Och det är liksom rent bokföringstekniskt i slutändan så kommer det vara samma kronor och ören. Det du kan göra är att om du ett år har det gått jättebra, du har 2 miljoner på kontot men du ser att shit, nästa år kommer det vara jättedåligt, då kan du lägga in en periodiseringsfond och då typ gömmer du vinsten till nästkommande år. Så om du ett år har 2 miljoner i vinst och nästa år har du 1 miljon i förlust så kan du kvitta den miljonen mot de 2 miljoner du hade året innan.
Just det, och det här har att göra med att föregående års vinst står till grund för F-skatt som ska in varje månad, är det vad som kommande året, är det inte så? Att man betalar in F-skatt löpande varje månad baserat på förra årets vinst, så då man gör en stor vinst, men vet att man kommer göra en mindre intäkt nästa år, inte ha, eller?
Preliminärskatten kan du alltid ändra, du kan alltid säga sant, i år tror jag att jag kommer tjäna noll och då får du noll i preliminärskatt. Det gör jag faktiskt. Varje månad så uppdaterar jag min preliminär skatt efter hur det har gått fram tills då. Liksom vad prognosen för resten av året är.
Är det för att du vill ha inte liksom hamna med, jag har massa pengar över. Ah, just ja, nu kom den här skatten.
Precis, exakt. Och där är ett tips till. Och det är att betala in momsen så fort fakturan landar. Så slipper du fundera på hur mycket av de här pengarna som jag har på kontot. Hur mycket är egentligen moms som jag ska betala in om 2 månader.
All moms blir bara en bonus som kommer tillbaka senare.
Ja,
eller precis. En besparing. Eller ja, inte en besparing, men en... Ja. Så, här, tänker jag också.
Säg att du fakturerar 100 000. Du kommer aldrig komma upp i momsutgifter som matchar det liksom nämnvärt. Så det är... Momsen du får tillbaka är oftast väldigt, väldigt lite jämfört med det momsen som går ut. Så du kan lika gärna betala in det tidigt och få en bonus tillbaka.
Mm. Det är, alltså, som alla hör så är har jag koll, jättemycket koll på 2% av det här och sen ingen koll alls på resten. Så att, det ska bli ett lärorikt kommande år.
Jag kan säga så här, du är sjukt mycket mer förberedd än vad jag var när jag började. Och jag är inne på mitt 7:e år nu, så det kommer klara dig fint.
Om du klarar det så kommer jag garanterat klara det.
Ja.
Det är så när man ska ta körkort. Om man har puckon i trafiken kan ta körkort, kan jag också ta körkort. Brukar jag tänka när jag hade uppkörning.
Exakt, ja. Det är helt rätt mindset.
Ja. Det är väldigt skönt att få bolla det här, för jag lär mig alltid något nytt, alltså någon liten detalj. Det är väldigt skönt att få liksom drifta och prata om det här, så att hoppas någon lyssnare kan få någonting också av det. Jag skulle vilja bara göra ett sånt här, för jag tror att det är många som funderar på att göra det här och som du måste göra det med massa pengar och det är frihet och sådär liksom. Och jag tror att allt det är sant, men det är nog ett större, det är ett stort hinder i början att komma över. Om man är över det hindret så tror jag att allt det där stämmer. Men man måste nog vara beredd med på att det liksom inte bara är skicka fakturor och få in pengar och så är det bara att köra. Liksom. Att det finns en uppstartsfas som i slutändan kanske inte kostar någonting alls. Men tillfället kräver ganska mycket tid och pengar och allting. Liksom.
Om man jämför det med att söka ett nytt jobb. Om vi säger att det är index 1 på en svårighetsskala. första uppdraget, att få första fakturan betald, är svårighetsgrad 8. Men nästkommande fakturorna är en svårighetsgrad 0,7, skulle jag säga.
Väldigt exakta mått.
De är tagna helt ur luften. Nej, men så här, har man kommit igång så är det jättelätt sen. Förutsatt att konjunkturen vänder också, det är en annan femma. Men en konsultintervju är ett 40 minuters teamsmöte jämfört med en gauntlet som man får göra när man söker ett vanligt jobb. Jag tror jag vi stannar
helt,
där.
Jag har alltid ett annat avsnitt i mig när du tar upp det här med söka jobb och den processen, men det är verkligen ett annat avsnitt. Så att,
ja, och vi får se om vi tar det i modermodemet eller om vi tar det i kompilator, men det är helt klart ett avsnitt som jag vill ta också. Men jag tror vi stannar där för idag. Anders, tack så jättemycket för att du kom och berättade om dina farhågor och förhoppningar inför frilanslivet. Jag önskar dig
all
lycka till. Och vill ni komma i kontakt med Anders, så lägger vi hans LinkedIn i
showen. Ja, det är en bra fråga. LinkedIn eller anders@arpi.se. Klassiskt gammalt mail tar jag gärna emot.
Perfekt. Tack för idag och lycka till.